har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I natt så genomförde den israeliska militären en räd in i Gaza.
Över 200 kulturpersoner, bland annat Pernilla Wahlgren och Stellan Skarsgård, har gått ihop i ett upprop för fred i Israel och i de palestinska områdena.
When you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum.
Det är inte acceptabelt att så många avlider av narkotika när det finns så mycket i samhället vi kan göra för att motverka det.
Det är glädjande att Turkiets president Erdogan nu har lämnat över ratifikationsprotokoll till det turkiska parlamentet.
Innan Ungerns parlament godkänner Sveriges NATO-ansökan vill landet ha en förklaring av den kritik som svenska politiker riktat mot landets demokratiutveckling.
Jag ser fram emot att få tillsammans med Märta vara med och företräda Sveriges absolut viktigaste parti, Miljöpartiet.
Efter det uppflammande våldet i Mellanöstern pågår en omfattande positionering. Artister och kulturpersonligheter skriver under upprop och FNs generalsekreterare säger att Hamas-massaken inte skedde i ett vakuum. Pro-palestinier skanderar ramsor på Sergels torg som många uppfattar som att staten Israel ska upphöra. Är det en stark antisemitisk våg vi ser? Och så är svensk narkotikapolitik under luppen. Ungern skickar beska NATO-signaler. Och hur är det egentligen med det inre livet i Miljöpartiet några veckor innan nytt manligt språkrör ska väljas? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, då drar vi igång ännu en summering av det som har hänt sedan förra panelmötet som min kollega Jörgen Wittfeldt presiderade över. Och idag har jag glädjen att välkomna vår kanske mest ikoniska veckopanel-trio. Och alla tre befinner sig här i vår studio. Välkomna Suhonen, Jönsson, Wetterstrand.
Tack.
Tack, tack.
Maria, du har ju visat att det kan gå rätt så bra att vara med i en samtalspodd fast man befinner sig i Belgien, men det är inte riktigt samma sak, va?
Nej, men framförallt är det ju väldigt svårt att få tyst på Daniel och Henrik när man är på distans. Det är ju lite lättare när jag kan se.
Ja, du tycker att du kom bort lite grann.
Det är i alla fall väldigt trevligt att ha dig här.
Tack.
Och Daniel, förutom att driva tankesmedjan Katalys regelbundet skriver du Aftonbladet och i Fokus. Du har inga svårigheter att hinna med allt det där?
Nej, genom AI och ChatGPT så jobbar vi allihopa fulltid.
Men vad ska vi då säga om Henrik som förutom att driva sin YouTube-kanal med nya videokrönikor varje lördag är med här i veckopanelen, har startat egen tv-talkshow som heter 100% och ovanpå det sjunger och dansar i egna musikalen Frihet på liv och död. Ja. Henrik Jönsson, hur är detta möjligt?
Ja, jag ska väl bredvilligt erkänna att det är nog den mest arbetsintensiva höst jag någonsin har haft. Men det är också väldigt, väldigt givande. Jag får träffa så mycket kul människor.
Men är det du på riktigt själv som gör allt det här?
Ja, alltså jag har ju en regissör och folk som hjälper mig med allting. Alltihop är very much a team effort. Men jag är ju definitivt drivande i projekten, absolut.
Känner barnen fortfarande igen dig när du kommer hem?
De är tweens nu, så att de är måttligt imponerade av allting jag gör.
Och nu möts ni för första gången på länge på riktigt. Det var jättelänge sedan, eller hur? Som alla tre satt här.
Ja, jättekul återseende. Mm.
Det har varit för länge sedan. Det tror jag var mitt fel.
Ditt fel och mitt fel. Mm. Någon gång var Henrik borta också, tror jag. Mm. Eller? Nej, det kanske
är. Ja, jo, men en gång tror jag att jag...
Nu satsar jag på här och nu, tycker jag. Mm. Vi ska skärskåda veckan som har gått. Vi börjar med några lite kortare ämnen. Det är i alla fall min plan att de ska behandlas koncist.
Koranbrännaren Salwan Momika ska utvisas från Sverige. Enligt Migrationsverket får Momika ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fram till 16 april nästa år på grund av hinder mot att verkställa utvisningsbeslutet. Därefter får han inte återvända till Sverige på 5 år. Momika säger till SVT att han inte tänker följa beslutet.
Rapport Katarina Sandström. Beskedet kom från Migrationsverket i torsdags. Han har lämnat oriktiga uppgifter om grunderna för sitt skyddsbehov i sin ansökan om uppehållstillstånd, säger verket. Det nämns ingenting om Momikas koranbränningar här. Han ska alltså utvisas, men inte nu. Jag skulle tro att rätt många funderar på vad det här handlar om. Har verkligen koranbränningarna inget med det här att göra? Och hur kan Migrationsverket veta att det går bra att utvisa honom den 16 april nästa år? Lös gåtan, Daniel.
Nej, jag vet inte hur de handlägger det här. Jag hoppas att vi har en rättsstat. Den här killen har ju använt Sverige för sina, liksom, sitt bokintresse, som någon sa. Sitt otroliga bokintresse. Och jag tycker att det som är intressant är ju någonstans att han luktar, tycker jag, en påverkansaktion. Alltså, jag har läst min John le Carré. Jag tycker att det här, väldigt mycket, liksom, vi kommer komma in på Gaza, kriget mellan Hamas och Israel. Det är väldigt mycket i vår tid som får mig att tänka väldigt ofta på, liksom, kallt krig, påverkansaktioner. Liksom att både han och den här Paludan känns ju som att de är insatta av någon ryskt intresse för att, liksom, om man hade haft ett war room, liksom, på någon GRU-kontor någonstans, alltså rysk underrättelsetjänsten, sagt hur ska vi skapa split i Sverige? De har rätt många muslimska invandrare, de har rätt många människor som inte kanske tycker om de här muslimska invandrarna. Just put some trigger in here. Och det, då kommer de här lirarna in där. Så att jag tycker det är skönt om han lämnar landet. Jag tycker inte att vi ska ha speciella regler. Men vi kanske måste ha regler i framtiden som gör att man kan ta sådana här beslut, liksom, därför, på grund av, men, det han gör. Att han kanske skulle kunna, helt enkelt, på det hot han utgör för det svenska samhället, kanske kan vara en grund för utvisning.
Fast man kan ju inte ha ett lagsystem som är sånt att man ger folk tillstånd för att genomföra en demonstration där man samtidigt bränner en bok och sen utvisar personen på grund av samma sak som de just fick tillstånd att göra. Men det har man ju inte gjort i det här fallet heller, om jag förstår det hela rätt. Men däremot så är det ju så att det inte är helt som att det inte hänger ihop, därför att man hade inte upptäckt de här sakerna som man nu säger att han ljög om det inte hade varit för granskningarna av honom i samband med koranbränningarna. Så det gjordes ju mycket granskningar av media, inte minst i samband med att han brände Koranen. Och då kom det fram bilder som visar att han, som man säger då från Migrationsverkets sida, inte har talat sanning om anledningen till att han har sökt uppehållstillstånd. Och därför har man ju då bestämt sig för att inte förnya. Så att det hänger ju ihop på det viset. Men det kan ju inte vara så, det får inte vara så, att det hänger ihop på det viset att för att han brände Koranen, vilket var helt lagligt när han gjorde det, så ska han sen bli utvisad. Så kan vi ju inte ha det.
Nej, och vi ska inte ändra lagarna i efterhand. Men däremot så tror jag att vi kanske måste ha lagar framåt som gör att man kan agera på sånt.
Det är två stycken aspekter på det här i min mening. Å ena sidan så har vi en principfråga som handlar om vilken princip ska vi ha rörande, liksom, vad man får göra på en offentlig plats. Och har du köpt en bok och du vill bränna en bok och du söker tillstånd och det är inte brandfara, så bör du rimligen... Vi måste ha en princip som säger att det får man göra. Sedan så alla de här komplexiteterna som handlar, för att jag håller med dig, Daniel, det verkar jätteknastigt att han också konsekvent har, liksom, små svenska flaggor med i bild och sådär när han bränner dem, för att det ser ut som att det är något annat som pågår här också som nog inte är så bra. Men den underliggande problematiken är inte alla de här konstiga sakerna som folk gör, utan att det finns en så stor demografi som flippar ur så hårt att det blir allvarliga problem i det svenska samhället, upplopp och sådär. Och även om jag tycker illa om den här typen av, liksom, apigheter och bränna grejer och sådär. Så det verkliga problemet är att man måste komma till rätta med det, att människor som bor i ett modernt rättssamhälle ska inte flippa ur och slå sönder hela stan bara för att de inte gillar läget.
Men du, just Momikas fall här, han säger till TT att han kommer att leva och dö i Sverige. Och han tänker inte följa beslutet, har han redan berättat. Och så säger han att han misstänker att Migrationsverket har blivit pressat politiskt.
Mm.
Ja, men det är ju inte konstigt att han säger så med tanke på omständigheterna. Alltså att han säger att han misstänker att de har blivit påverkade politiskt. För att det är väl en ganska rimlig reaktion, särskilt om man har uppfattningen att den här typen av beslut ofta sker politiskt.
Han är ju inte den enda som har fått ett icke-förlängt uppehållstillstånd som bestämmer sig för att inte lämna Sverige. Det är ju tiotusentals, vad jag förstår.
Alltså, jag är en stor vän av yttrandefrihet som gäller människor som är i vårt land. Jag tycker det ska vara i princip obegränsat. Däremot kan jag säga att mina erfarenheter är att till exempel journalister, vänner till mig som har blivit mycket illa hotade, förföljda, hotade till livet, deras barn har hotats. Polisens ganska måttfulla insatser för att stödja dem, där kan man reagera på vad har de för skydd att utöva sin yttrandefrihet, så att säga. Och den här killen då med fleras liksom obegränsade poliseskort för att åka fram till en moské eller ett invandrartätt område och liksom hålla på med apkonster, verkligen. Liksom, man åker hem till någon och bränner deras bok. Alltså man åker liksom... Alltså,
men vi måste ju ändå vara överens om att vi behöver ha ett rättssystem som är objektivt.
Det ska vara objektivt.
Och som man faktiskt kan förutse huruvida man begår ett brott.
Då ändrar man lagarna fram.
Och då behöver man ändra lagarna kanske, eller så gör man inte det, men det behöver ju utredas. Men när det gäller frågan om att avvisa människor som har fått nekade uppehållstillstånd, så är det är ju dels ett känt problem att det är många människor som går under jorden och befinner sig då i Sverige utan att ha ett uppehållstillstånd, och det ställer till jättemycket problem för dem, för deras familjer och så vidare. Men det är ju också ett problem att avvisa människor till länder där de inte kan bli mottagna eller där de riskerar att sättas i fängelse eller torteras. Och då har vi ju regler som säger att om man har så kallade avvisningshinder så kan man inte heller tvinga människor att lämna landet. Och det är ju rimliga regler som vi har där, så att det här är ju ett dilemma.
Men vad
så
kan han hinna åstadkomma i Sverige under det här
enkla
halvåret?
Frågor. Det är inga enkla frågor.
Nej.
Nej.
Men jag menar, det är...
Vi ska inte låtsas som att det bara är så här, ja, men ut med dem bara.
Hörrni, en händelse som ser ut som en tanke är att regeringen igår tillsatte en utredning om hur återvandring kan öka bland personer som har levt i Sverige en längre tid. Daniel fnissar.
Det är dags för dem att återvandra.
Men som inte har integrerats i det svenska samhället. Och utredare, ni har sett vem det är, va? Det är ingen mindre än nationalekonomen Joakim Röyst som har forskat om migration till Sverige och som under en intervju Aktuellt under valrörelsen 2018 var tyst i nästan 20 sekunder för att han fann frågorna dumma och inriktade på att söka konflikt istället för kunskap. Vad säger ni om den rekryteringen?
Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Han gjorde ju ett väldigt krispigt och ett väldigt tydligt liksom ekonomiskt case i en tid när folk hade en syn som huvudsakligen var emotionellt ideologiskt orienterad. Och det kräver ett visst mått av, om jag ska skoja till det, både cojones och aspergers att vara tyst 20 sekunder i direktsänd Aktuell Riks-TV för att man tycker att frågan var fånigt ställd. Liksom. Och jag ska iterera precis vad han säger. Liksom. För att då säger den här journalisten, hon säger: Ja, men du menar ju här att det kostar pengar med invandringen. Det finns ju de som säger att det är en vinstaffär. Där, 20 sekunder tystnad innan han svarar.
Men det var inte ens en fråga.
Ja, det var...
Och har man då väldigt stark Asperger, då förstår man inte att det är ens tur att svara och prata då.
Jag tror inte man kan kalla det en vinstaffär, men det är ju inte därför vi har den. Vi har det ju av humanitära skäl, vilket är en helt rimlig invändning.
Mm. Men det som är obehagligt med den här, det är ju inte vem det är som ska genomföra utredningen, utan det är ju den signal som man sänder. Nämligen att om ni inte vill vara som vi, då kan ni dra. Och det är ju knappast någonting som vare sig främjar integration eller gör att människor som lever här i Sverige mår bra och kan ha ett bra liv. Det är väl inte så att vi har krav i våra lagar att man måste bete sig på ett särskilt sätt, annat än att man ska följa lagen om man ska bo i Sverige. Vad 17 menar de med att människor som inte har integrerats ordentligt, att de inte sjunger nationalsången, att de inte äter sill på midsommar, att de inte firar jul, det spelar väl ingen roll. Människor som följer lagar och regler och som har fått en anledning att vara i Sverige och fått uppehållstillstånd, de ska man alltså ge sig på och signalera att ni är inte välkomna här. Jag tror inte att det här är bra för Sverige. Jag tror inte att det är bra för integrationen. Jag tror att det spär på rasism. Jag är helt övertygad om att det kommer att skapa mer konfliktytor mellan människor.
Migrationsministern Maria Malmer Stenegard, hon sa i samband med att man berättade den här utredningen att det finns många som lever i ett utanförskap men som vill integreras i det svenska samhället och de ska få den hjälp som behövs. Men för de som inte har kommit in i det svenska samhället på många år, alltså egenförsörjning, språk och sånt där, då kan, säger hon, återvandring vara ett bra alternativ.
Men det här är ju liksom SD-politiken, det är signalpolitik, det är SD-politiken i det här Tidöavtalet. Och
är det dåligt med återvandring generellt?
Om människor vill återvandra, jag tror som Maria här att jag tror att man ska ha ett samhälle där vi har en rättsstat, där människor följer lagar och regler, där man har ett, där medborgarskapet är att man helt enkelt lever sitt liv i frihet och där man gör sin rätt och där man har rättigheter. Men där man, alltså man ska, som Gunnar Hökmark brukar säga, man ska betala skatt och man ska följa lagarna, man ska skicka sina unga till skolan och navla dem på ett bra sätt så de blir fungerande medborgare. Det är det som räcker. Sen får man liksom göra vad man vill med sitt liv. Låter jag som en frihetlig apostel här så är jag det. Detta tycker jag är grunden. Och det här är ju, tycker jag, beviset också för att det här Tidöavtalet gör ju att borgerligheten lämnar helt den frihetliga zonen och blir auktoritära. Jag tycker det här är, jag tror att precis
det är ett enormt ingrepp i människors privat.
Det är otroligt. Jag menar,
Henrik får komma in här.
Ja, men kom igen. Förslaget som är ju, det är ju en icke-fråga. Eftersom den grupp som de syftar på kommer aldrig att vilja återvända. Därför att det är så cushy att kunna leva på flerbarnstillägg och alla subventionssystem som finns här. De kommer inte vilja återvända. Men jag håller med dig precis där. Det är på det sättet symbolpolitik som ska signalera att vi har hört den breda medelklassens missnöje över att det känns orättvist att många människor bara har en karriär i bidragsmjölkande som provocerar många människor och det är dem man spelar mot. Men jag säger att nu ska vi återvända. Men det är ju ingen av de människorna som kommer att välja att återvända.
Det är det som man är ute efter, så varför inte göra en utredning om det då istället?
Ja, ja, alltså jag är libertarian, jag tycker dra in bidragen och sen så, liksom, så får det bli...
Jag tycker också, om man ska, båda de här frågorna tycker jag också är lite problematiska om man ser på liksom, Sveriges roll i världen. Och möjligheterna för Sverige att vara ett attraktivt land, även för välutbildad arbetskraft eller för forskare eller för företag som ska investera i Sverige eller etablera sina industrier eller verksamheter här. Alltså ju mer vi håller på det här sättet, desto mindre attraktivt blir Sverige för människor i andra länder.
Det blev nog ett kort ämne det här, men nästa kan bli det. Det har rört på sig i NATO-frågan igen. Först skådas ljuset, verkar det som, sen nytt smolk i glädjebägaren.
Det är glädjande att Turkiets president Erdogan nu har lämnat över ratifikationsprotokoll till det turkiska parlamentet.
Sweden has fulfilled its commitments.
Innan Ungerns parlament godkänner Sveriges NATO-ansökan vill landet ha en förklaring av den kritik som svenska politiker riktat mot landets demokratiutveckling.
Ja, Ekot kunde berätta om hur det kommer orosmoln vad gäller NATO-processen från Ungern. Innan dess hade både NATOs Jens Stoltenberg och statsminister Ulf Kristersson berättat om sin tillfredsställelse över det besked som kom i måndags från Turkiets president. Vad är det som händer? Vem kan man lita på, eller på att säga?
Men det var väl ingen överraskning ändå. Alltså det har vi väl vetat hela tiden att Ungern har varit ett problem.
Men de har ju sagt så här att vi ska inte bli sist, har de sagt. Utan de här på något vis skulle liksom precis hänga med Turkiet när de ungefär.
Jag tycker Sverige ska göra så här. Då var jag ändå typ i den här podden var den första i socialdemokratin som liksom bytte uppfattning.
Det kommer jag ihåg.
I'm leading the...
Håller jag dig i räkning för.
Jag tycker Sverige skulle säga så här. Antingen ska man bara strategin är så här. Nu är vi coola. Vi kommer komma med. Det kommer inte hända något på jättekort sikt ändå. Ryssarna har liksom, varenda handgranat de har i sin jävla armé har de i Ukraina just nu. De har inte tid med någonting. Så att vi kan liksom sitta lugnt i båten. Vi kommer inte bli anfallna den här veckan, inte nästa månad, inte till midsommar heller. Och det, vi kommer att komma med eftersom alla vill att vi ska komma med. Och vi borde enligt stadgarna i NATO ha kommit med. Om de hade följt sina egna stadgar hade vi varit medlemmar. Så det är ett skämt att inte vi är insläppta. Och så borde man, om man skulle vara lite mer taktisk än Ulf Kristersson verkar klara av att vara, då skulle man ju sagt så här: ja, vi har ansökt om medlemskap i den här föreningen NATO. Vi går gärna med. Vi är också halva EUs sträckning mot Ryssland i nord-sydlig riktning. Jag tror att ni vill att vi är med. Men om inte vi får gå med före årsskiftet, då drar vi tillbaka för ansökan.
Ja, jag säger så här, det är ju
någon jävla måtta här.
Den har jag inte hört förut.
Nej, men när man söker,
då får det vara.
Söker du medlemskap i en klubb och följer protokollet för hur man ansöker om medlemskap. Om det sen drar ut på tiden och så plötsligt börjar enskilda medlemmar i klubben höra av sig till mig. Ja, men du Jönsson, vad tycker du om det här och det här? Och så här, då är ju min reaktion, ja, men ni får väl lösa era inre grejer i er klubb och sen så får vi fatta ett beslut utifrån det. Att jag ska hålla på och bli involverad i era konstigheter, det är ju ovärdigt. Som att man vill, det är som att man står i kön till något diskotek och sen så är det en massa jidder och man måste liksom...
Muta vakterna.
Jag är nykter och trevlig och har liksom, det är några tjejer med här så det är lagom proportioner och så är det en massa... Det är ju ovärdigt. Man får ju ha lite is i magen. Så
vi har ett jämställt land där.
Jag håller med. Men man kan ju också tänka så här, jaha, men då, vad bra, då kan vi ta tillfället i akt och berätta för ungen exakt vad vi tycker.
Mm, precis, det är lika bra som att så här, börja mucka lite med dörrvakten då. Så, men du då, är du nykter?
Du vet att någonting kommer hända, men du kommer aldrig komma in.
Ja, du lyssnar just nu på gratisversionen av veckopanelen. Den som avbryts av reklam och som är betydligt kortare än den som prenumeranterna får till del. Vi vill ha fler som prenumererar, för då kan vi fortsätta att erbjuda god, oberoende och oängslig journalistik till vår publik. Så var snäll och ta mitt råd. Gå in på kvartal.se/prenumerera. Du hade nog velat höra det som nu är bortklippt. Men kanske inte reklamen.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu till det första huvudämnet som innehåller en rad olika vinklingar och efterspel.
Ja, det ska ha varit en ganska stor räd där israeliska armén har gått in och även då med flera stridsvagnar och andra pansarfordon. De ska då trängt sig in i norra Gazaremsan och attackerat flera Hamas-installationer.
Över 200 kulturpersoner, bland annat Pernilla Wahlgren och Stellan Skarsgård, har gått ihop i ett upprop för fred i Israel och i de palestinska områdena.
Det betonar bara vad som har skett den senaste veckan. Det nämner inte med ett enda ord Hamas vidriga massaker på över 1000 civila israeler. Det nämner inte med ett ord över 200 israeliska civila som nu sitter gisslan i Gaza.
Sist här Aron Förständig från Judiska centralrådet som är besviken över det här uppropet vi kräver, som absolut inte nämner massakern den 7 oktober men kritiserar Israel väldigt hårt. Vi hörde också från SVT-rapport Samir Abu Eid från Israel om räden häromdagen in på Gaza. Ja, vad säger ni om allt det här som händer och det här uppropet med svenska artister och musiker och kulturpersonligheter som ställer krav på Israel men inte har haft ett ord om massaken den 7 oktober i Israel?
Ja, men kan vi börja med att tala på rena konceptplanet? De här cykliskt återkommande kändisuppropen är ju ingenting annat än en form av besvärjelser som man gör som inte har någon, liksom, något verkligt inflytande utöver att de skapar en känsla hos deltagarna och en eventuell ganska liten publik som konsumerar det här i sociala medier och eventuellt i tidningar. Och då tänker jag på, hur länge har vi hållit på med det här med rör inte min kompis, a non-fighting generation,
fast de var ju
alla lika, alla olika.
De var ju väldigt bra de senare du nämner. Alltså, det var ju andra typer av initiativ. Men
hashtag jag delar, hashtag vi står inte ut, jag är här. Alltså det finns ju hur många som helst och så är alla där inne och så tycker de så här. Och, men poängen jag vill göra med den här sista då, vi kräver. Det, för att det är ju samma sak. Det här, i mina ögon, det här är helt superbanalt och helt meningslöst. Så att det blir en så stor grej, det är egentligen lite knasigt i sig. Men att de här människorna hoppar på det där, det är, de är kändisar, de vet knappt vad de skriver på. De liksom tittar, och det är andra kreddiga människor som är med, då är jag också med. Och sen när Mikael Bindefeld säger att det här är inte bra, då är ju deras första reaktion, oj, nu kanske jag inte får komma på hans nästa fest, för att det här var visst tydligen helt plötsligt lite okreddigt. Nu blir jag stressad, och så, nej, vi kanske ska ta avstånd. Det är ju ett monumentalt hyckleri, men jag förlåter dem för att de är obildade.
Nu läser ju inte jag kvällspressen och inte skvallerpressen heller. Så jag måste ju erkänna att när du säger så här, att det här har blivit så stort, det har alltså gått mig helt förbi. Jag har överhuvudtaget inte sett det här kändisupproret. Och jag bara skrattar lite för mig själv när jag säger, vi kräver. Vad är de i för position att kräva? Eller liksom, vad är det? Vi kan ju sitta här och kräva grejer också.
En av de ansvariga har sagt så här, alltså en kommunikationsperson bakom det här uppropet, att det är bara medmänsklighet, kärlek och frihet, det är det som är vårt budskap. Och så har man blivit besviken på att det har kommit en kraftig motreaktion på det här.
Nej, men det här exemplet visar ju att den här Israel-Palestina-konflikten och just nu aktuellt Hamas mot den israeliska staten, att hela den här konflikten är ju ett minfält. Det är ju ett klassiskt dilemma. Det är ett folk, det palestinska, som är utsatt för en ockupation sedan mycket länge. Det är ett stat, ett folk, det israeliska folket, där väldigt stor andel har judisk tro och kultur, som är utsatt för ständiga hot om utplåning och i det här fallet då för ett par tre veckor sedan ett vidrigt terrorattentat som de har rätt att försvara sig emot. Och de här två folken bor på en ganska liten geografisk yta och båda har rätt och på båda sidor sker det övergrepp. Och jag tänker att det här utspelet från de här artisterna, skit i det. De är väl upprörda över att palestinska barn dör. Det är jag också. Jag är också upprörd över att israeliska barn och andra människor dör. Alltså, det sker övergrepp.
Men ska man skita i uppropet? Det är väl till för att...
Ja, det kan vi prata om. Men liksom, det är det minst intressanta, tycker jag. Jag tycker att det som slutsatsen av den här saken är ju det som Joe Biden tar upp. Det finns ju ingen väg i Mellanöstern, Israel, Palestina, än en tvåstatslösning. Man måste ju, båda de här folken måste ju fortsätta existera och kunna leva där. Och vägen dit är oerhört lång och oerhört problematisk. Och jag hamnade i ett läge när det här hände för 2 veckor sedan. Jag noterade, sen stängde jag typ av media. Jag pallade liksom inte idiotin på sociala medier där folk som är för Palestina eller för Israel eller mot de andra beter sig, tycker jag, på ett sätt som är upprörande. Det här är fruktansvärt, det sker vidrigheter och det som måste hända är ju att det här måste få ett slut, så att säga.
Men det är klart att det finns ju en risk att om man gör ett sånt här upprop och inte nämner Hamas terrordåd och morden på civila israeler som begicks, så finns det ju en risk att man dras in i en diskussion där folk använder det här i antisemitiska syften. Och det är ju jätteproblematiskt. Och därför är jag lite förvånad faktiskt över att de har fått så många att skriva under det här. För är det någonting som vi vet, alla vi som håller på med politik länge, som vi vet, så är det att konflikten mellan Israel och Palestina är ett minfält, precis som Daniel säger. Och vad man än säger i den frågan så riskerar man att trampa fel. Och kan man inte då politik så ska man faktiskt göra tusan i att yttra sig om de här frågorna. Därför att det blir nästan alltid fel i så fall.
Härom helgen så var det en stor demonstration på Sergels torg. Har ni sett bilderna? Det var alltså minst 2000 personer. Och bland det som hände där var att man upprepade de här innehållet i den desinformationskampanj som har pågått sedan 2021. Att den svenska socialtjänsten ägnar sig systematiskt åt att kidnappa
det var ju helt muslimska sjukt, barn. Fullständigt absurt att de kan låta en person stå och säga så där utan att de bara drar ner honom från scenen.
Men det sades också mycket annat och det var talkörer.
Det också.
Men det var desinformationskampanjen som uppfattades av flera medier. Men i häromveckan, eller i morse, vilken dag var det nu? I tisdags morse så var ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gäst i P1 morgon. Och han kommenterade så här.
Ja, det skanderades ju talkörer som då sa krossa sionismen och den här ramsan som lyder någonting i stil med From the River to the Sea, som alltså syftar till att världens enda judiska stat inte längre ska få existera. Och det här görs ju i en kontext där Israel precis har utsatts för ett bestialiskt terrordåd som har krävt ungefär 1400 människors liv. Att i det sammanhanget gå ut och skandera mot Israels existens överhuvudtaget, det kan inte uppfattas som något annat än gravt antisemitiskt.
Carl-Oskar Bohlin i P1 morgon. Är det fel att han lyfter fram den här omfattande antisemitismen som uttrycks av de här människorna?
Nej. Det är mycket, mycket bra att någon äntligen gjorde det, i min mening.
Men varför? Han får frågor om en helt annan sak. Det låter som att en hel del tycker att det här inte är någonting att lyfta på ögonbrynen.
Nej, men det Carl-Oskar Bohlin sätter fingret på här är ju att redaktionen har tyckt att det är väldigt problematiskt och liksom konfliktfyllt att lyfta den här flagranta antisemitismen. Så vi riktar in oss på den aspekten på den här demonstrationen som är politiskt mer säker och mer neutral att tala om. För det rör sig om
desinformationskampanjen.
Ja.
Men man måste ju kunna markera både mot antisemitism och mot islamofobi, och man måste kunna markera mot övergrepp från staten Israel samtidigt som man markerar mot övergrepp från Hamas. Och efter Rysslands invasion av Ukraina, då kände jag så här ganska länge att nu är ju pacifismen död, kände jag. Därför att alla stod upp för Ukrainas rätt att försvara sig, och man började skicka vapen och man började luckra upp vapenexportregler. Och även jag kände att okej, det här är kanske ingenting man kan bråka om. Men nu börjar jag ju känna mer och mer efter att det kriget har hållit på under en väldigt lång tid. Och det inte ser ut som att det finns någon ände. Och sen den här nya konflikten då mellan Hamas och staten Israel, så börjar vi känna att vi kanske måste återuppliva pacifismen. Och i ljuset av det så skulle man väl gärna se ett kändisupprop som fokuserade på det som de påstår att det här fokuserade på. Nämligen att vapen och bomber och flyganfall och mord på civila, även på andra militärer, sällan är ett bra sätt att lösa konflikter på.
Daniel, varför blir det inte stora kändisupprop mot antisemitismen i Sverige?
Det vet jag inte, men jag tycker att det finns en väldigt stark uppslutning i det svenska samhället med all rätt mot antisemitism. Både den som kommer från liksom extremhögern och den som kommer från så att säga, muslimska kretsar eller liksom människor i den kulturkretsen som både har helt legitim solidaritet med det palestinska folket, men också rikta, jag menar, så här, det här är minerad mark, det här är svårt att prata om. Alltså, jag förstår att människor känner en solidaritet, det gör jag också, med palestinska människor, människor i Palestina. Ett barn, ett palestinskt barn som blir mördat av en israelisk kryssningsrobot är lika mycket förjävligt som ett israeliskt judiskt barn som blir mördat av Hamas. Det är så att säga, och sen folkrättsligt så att säga, vem som har rätt att försvara sig. Det är klart att Israel har rätt att försvara sig mot Hamas. Problemet är ju att Hamas har ju befäst, det är det befästa fattighuset. De har ju så att säga, de har ju byggt in sig medvetet i befintlig infrastruktur. De är ju, har ju sina vapenlager och sina celler och sina högkvarter i bostadshus, i skolor, i sjukhus. Så att den här insatsen från den israeliska armén mot Hamas blir ju de facto en attack på vanliga människor. Och de vanliga människorna måste man ju kunna solidarisera sig med. Jag hatar Hamas, men palestinska människor har rätt att leva. Alltså, vi måste hitta en väg, den har vi inte den här veckan i den här podden. Men världssamfundet måste hitta ett sätt att destabilisera, nej, att demobilisera den här konflikten. Man måste helt enkelt se till att få en fredsprocess på plats. Den är vi väldigt långt ifrån, jag är inte hoppfull om det på kort sikt. Men för både den israeliska befolkningen och för den palestinska och kringliggande länder, arabiska befolkningen, så måste man ju hitta en väg där man kan leva i samexistens.
Alltså, en bärande skillnad, för att här hör jag inte riktigt med dig, Daniel, för jag tycker att man upprättar lite grann en falsk balans när man talar om att vi måste se båda sidorna i den här konflikten. Ja, jag håller med dig om att krig är alltid förfärligt, det vill vi inte ha, det är en stor tragik när människor mördas alltid, det ska vi inte ha. Men, två grejer. Terrorattentatet som de gjorde mot Israel var så bestialiskt inriktat mot civila. Man paraderade runt och skändade lik på gatan.
Alltså det såg, självklart, det är fruktansvärt.
Det såg, och vad vi har i Malmö då, där jag bor i Skåne, då har vi dagen efter terrordådet en karavan som firar det här med 300 bilar lång, som slutar med fyrverkerier, som firar det här, som sluter upp för det här dådet. De tycker att det är mycket, mycket bra att det har hänt.
Fullstor acceptabelt.
Och här har vi ju en bärande skillnad. Om Israel och IDF gör attacker på Palestina, Malmös judar går inte ut och firar hurra att palestinier har dött. De gör inte det. Detta är en moralisk vattendelare. Beter man sig på det sättet att man hyllar mord av barn och gamla som en stor seger när det är civila människor, det är i mina ögon moraliskt helt oacceptabelt.
Jag håller helt med dig.
Jag trodde faktiskt, måste jag säga, jag är lite förvånad över att det ändå har blivit så väldigt starkt nu pro-palestinskt i den allmänna debatten. Och för jag trodde faktiskt att den här gången, med de liksom enorma övergrepp som Hamas begick, som var ju drabbade civila, ja, men både kidnappningar men också morden på den här musikfestivalen, på de här ungdomarna och liksom de bilderna som spreds därifrån och berättelser och så här, så trodde jag faktiskt att den här gången så kommer nog folk att hålla igen lite grann när det gäller, även om man tycker så här, ja, men Palestina har rätt att existera och man har en generell kritik emot de övergrepp som staten Israel har begått mot den palestinska befolkningen och ockupationerna och så vidare, så tänkte jag att den här gången kommer man ändå liksom att så här, ja, men nu får vi ju ändå stå upp för att Israel har rätt att försvara sig, men också att vara väldigt tydlig med att den här typen av terrordåd som Hamas har begått, de kommer vi aldrig någonsin att acceptera. Nej, jag trodde faktiskt att det skulle liksom sluta där, men det har det inte gjort.
Och jag håller verkligen med dig, Maria, jag håller med Henrik också. Jag vill bara säga det, jag tycker det Hamas gjorde var fruktansvärt oacceptabelt, ett fruktansvärt övergrepp, det går inte att försvara. Och jag tycker man ska komma ihåg idag när det här liksom lätt faller in i det här höger-vänster, Hamas är inte vänster någonstans överhuvudtaget. Det är en fascistisk terrororganisation på islamistisk grund. Mm. För mig har det ingenting med vänster att göra. Det är liksom,
och de har förvägrat
den gamla palestinska rörelsen Fatta. Det är en socialistisk rörelse som jag kan...
Men när Hamas vann valet då som hölls, var det 2006 eller vad det var?
Länge sedan. Mm.
Det var ju ett otroligt... man visste ju redan då att det här är ju liksom en dödsstöt mot fredsprocessen. Och det beklagade ju alla, som i alla fall i min närhet, som ändå har jobbat för liksom palestiniernas rättigheter under lång tid. Men sen har ju de då inte velat hålla några fler val. För de tyckte att när de blev valda så var det slut på demokrati.
Det sista valet, som Hitler sa till Hindenburg, det här är det sista valet. Alltså helt enkelt så här, man kan också säga så här. vilket jag inte har hört någon säga från den så att säga, pro-palestinska sidan. Alltså, vilket övergrepp har inte Hamas gjort mot det palestinska folket?
Ja, det också. Mm.
Men enligt de sista aktuella siffrorna som jag hittade, för folk pratar ju ofta så här nu om att ja, man måste skilja på det palestinska folket och Hamas. Det är inte en
man
samma
måste
sak.
Skilja på den israeliska staten och israeliska folket också naturligtvis.
Det också.
Även om de fortfarande har demokrati.
Väl, alltså stödet för de militanta organisationerna som Hamas är ungefär 70% bland palestinierna. Alltså som stöttar antingen Hamas eller andra radikala militanta organisationer. Så att stödet är skyhögt. Och bara för att kommentera det här med liksom, det här är egentligen inte en höger
vänster fråga. Det stödet har nog ökat den här veckan.
Just med att Hamas liksom, absolut, de är fascister eller nazister eller vad man egentligen ska ta till för att beskriva dem. Men jag menar, den här kamplåten som de brukar sjunga, som de har sjungit på de här pro-palestinska mötena i Sverige nu, där sjunger de ju uttalat i liksom andra versens refräng. Och vi ska bygga upp vårt land, vi ska bygga upp vårt land till socialismen. Detta är ett av budskapen de skanderar. Det finns citerat i min senaste videokrönika där de har hela texten och där samma låt sjungs på flera demonstrationer i Sverige. Så det är svårt att navigera runt att det finns ett starkt socialistiskt inslag i den palestinska politiska diskursen och stödet är samtidigt bortemot 70% för militanta organisationer. Det är ett problem. Ett ideologiskt problem och ett problem för vänstern som är solidariserad i viss utsträckning med palestinier.
Men som jag sa i löpet också, det pågår en positionering här i Sverige kring de här frågorna som vi nu iakttar. Och i det här ingår ju till exempel att den av Greta Thunberg grundade klimataktionsrörelsen Fridays for Future har skickat ut budskap som väldigt många uppfattar som djupt antisemitiska. Det är från det internationella kontot, inte från det svenska. Det finns uppenbarligen lokalavdelningar. Men det här är många som är chockade över det här och tror att det faktiskt skulle kunna hota respekten för den här delen av klimatrörelsen.
Säkert, det tror jag absolut att det kan göra. Men det är ju också historiskt sett, om man tittar, så finns det ju en väldigt stark koppling mellan freds- och solidaritetsrörelsen och miljörörelsen. Och även kvinnorörelsen och miljörörelsen och internationell solidaritet och miljörörelsen. Och i den här internationella solidaritetsrörelsen så finns ju också solidariteten med det palestinska folket väldigt grundläggande på grund av de övergrepp som har begåtts mot dem historiskt. Men det är ju väldigt olämpligt att i ett sånt här läge göra den här typen av uttalanden. Och naturligtvis alltid olämpligt att vara antisemitisk i någon form.
Jag tror de är helt rökta nu. Jag tror deras varumärke är helt rökt och jag tror att Greta har väl blivit toxisk sedan en ganska lång tid tillbaka. Jag menar, hon blir ju inte inbjuden någonstans längre. För ett par år sedan var hon ju väldigt i ropet. Liksom. De plockade in henne på Davos och liknande. Och jag tror det till stor del har att göra med hennes vänsterradikalisering. Jag menar, hon poserade i så här Antifa-tisha liksom, för 2,5 år sedan. Och nu med den här positioneringen, jag tror det var dödsstöten för liksom, de är ju ur det här perspektivet inte demokrater utan företräder någon form av grön auktoritarianism inom den här rörelsen.
Sist i det här segmentet så vill jag att vi byter några ord om hur situationen kan vara för alla judar i hela världen, men framförallt de i Sverige. De är ju inte nere i Israel eller Gaza, men de finns här och de identifieras därför att de är judar. Hur tror ni att det är för judiska familjer som ser sina barn gå till skolan och vet att det är möjligen att de är identifierade som vad de tillför för folkgrupp?
Alltså jag har ju hört historier i närtid från mig närstående ungdomar om just den typen av konflikter som du nämner. Alltså som uppstår i skolor och där barn eller ungdomar blir smutskastade för att de har judisk bakgrund och det är naturligtvis fruktansvärt. Det är fruktansvärt för tonåringar, det kan skapa jättestora konflikter. Det kan skapa konflikter i vängrupper som kanske tidigare inte de här frågorna inte har varit på agenda, men absolut ännu värre för yngre barn som blir utsatta som kanske inte ens överhuvudtaget förstår vad den här konflikten handlar om.
Växer antisemitismen i Sverige?
Ja, alltså jag tror att när de här frågorna hamnar på agendan så finns det alltid en risk att den gör det. Och därför så är det ju bra att regeringen säger ifrån. Men det bästa vore ju om man kunde ha en, liksom en seriös dialog där man inte gjorde det liksom i politiska syften så att säga, utan där man faktiskt på riktigt tog tag i de här frågorna med all form av rasism, men inte minst antisemitism, och just nu kanske allra mest antisemitismen, därför att det är där de stora riskerna, största riskerna finns just precis de här veckorna.
Det är ju ställt bortom allt tvivel. Alltså, för 20 år sedan bodde det 3000 judar i Malmö och nu är siffran strax under 300. Och jag har väldigt många judiska vänner och i princip alla sägs, om de har barn, mina barn ska inte växa upp i det här landet. Vi känner oss inte trygga här. Vi känner inte att det finns en framtid för judenheten i Sverige. Och det är nog en ganska betydande risk att vi kommer att förlora vår judiska del av samhället i det här landet. Och det, ska jag säga, är en betydande förlust på så många plan.
Ja, det är ju fruktansvärt i så fall. Jag hade inte hört den nivån på siffror. Jag vet ju både från bekanta och det man tar del av i media att situationen i Malmö i allmänhet, eller specifikt i Malmö men också på andra håll, att det finns ett hårdnande tonläge. Att man utsätts som jude för potentiella hot, latent hot liksom, och konkreta hot och andra liksom påhopp. Och det är ju oacceptabelt. Och man kan ju säga så här att det som kännetecknar antisemitismen liksom som en specifik form så att säga, av rasism. All rasism är ju oacceptabel, men antisemitismen har ju den här konspirationsteorimomentet i sig som gör den liksom extra, dels det historiska, jag menar, förintelsen och den här förföljelsen som har varit så extrem, men detta att man också tänker sig att det här är en grupp som på sätt nästlas in i samhället, alltså liksom att den här konspirationsteorin, jag vill inte återupprepa konspirationsteorin, men liksom den här idiotiska idén om någon sorts djävulusisk plan gör ju att den griper kring sig på ett sätt och den, liksom, den fastnar på ett annat sätt, tror jag, än vanlig rasism.
Den har en enorm överlevnadskraft.
Den har en otrolig överlevnadskraft. Som är...
Rasism överhuvudtaget har ju en enorm överlevnadskraft. Det verkar som att människor tycker om att utdefiniera andra grupper. Och kanske på något sätt tycker att de blir bättre själva av att de kan se ner på andra.
Den sätter den själv i en bättre dag.
Jag tänker också på att det faktiskt inte är så många judar i världen. Det är runt 20-25 miljoner i hela världen. Alltså det är en så pass liten grupp som är så otroligt utsatt.
Ja, verkligen. Men det är väl helt enkelt så att det här kommer ju vara en fråga som vi lever med länge. Och det kommer ju vara en fråga för utbildningssystemet. Det här som gjordes med Om detta må vi berätta. Det får ju aldrig sluta nu. Jag är ofta i Berlin så där på semester. Så man ser de här trampstenarna med här bodde den här familjen, här bodde den här personen som fångades och togs till Auschwitz och utrotades det här datumet. Alltså att aldrig glömma det här, det är ju oerhört centralt. Och jag tror att nu när också de sista överlevarna från förintelsen börjar så att säga tystna för att de är så otroliga, de dör helt enkelt, de är så gamla, då är det ju väldigt viktigt att vi aldrig glömmer förintelsen och heller aldrig släpper in de här konspirationsteorierna.
Men jag undrar lite grann hur regeringen ändå kommer att hantera det här, för att nu har de ju gått ut, ministrar, och sagt att nu ska det göras en ny kampanj mot antisemitism och upplysningskampanj om förintelsen och så här, som jag är helt för naturligtvis att man gör. Men sen har man ju då det här partiet Sverigedemokraterna som ju har en ganska stor anhängarskara som lever på rasism överhuvudtaget. Att man ska göra skillnad på folk och folk. Och de är ju inte heller, ska man säga, det finns ju antisemitiska strömningar även där hos dem. Så att det där kan ju, det kan ju bli lite problematiskt om man ska göra från regeringens sida en stor kampanj för att upplysa folk om förintelsen och mot antisemitism. Och sen så har man då ett samarbetsparti där det finns en hel del förintelseförnekare i deras...
Ja, men samtidigt, det är inte den gruppen som är problemet för judenheten. Jag träffade en tjejkompis idag som är judinna som berättar för hon bor här i Stockholm. För 10 år sedan så hade hon inga problem med att bära sin Davidstjärna runt halsen. Idag vågar hon inte göra det. Jag pratade med en annan kompis som är jude häromdagen som sa ärligt talat, jag vågar inte hoppa i Uberbilar längre för att det är många människor från Mellanöstern som kör dem och jag känner mig inte trygg i den miljön. Man kan ha sina synpunkter på det omdömet, Absolut, det kanske inte är så farligt. Men att de här attityderna är starka i den judiska kommunen.
Ja, de känner så är ja, ju otroligt oroväckande.
Det är ett så brutalt underkännande av hur vi har skött vår liksom, toleranta demokrati i det här landet, att vi är på det sättet. Och jag kan ibland...
Men det blir ju inte heller bättre av att man accepterar rasism.
Nej.
Alltså det måste ju förstå det, att det hänger ju ihop. Antisemitism och rasism i stort är ju liksom, det är ju samma sak.
Ja, absolut. Det är principiellt är det samma sak.
Ja. Och om vi då har ett samhälle där vi tillåter att man göder rasism överhuvudtaget, och sen säger man med just den här typen av rasism, här ska vi sätta ner foten och den är inte okej. Okay. Men man tycker att det är helt okej okay med en massa andra former av rasism. I lagstiftning och så vidare med det här partiet som samarbetar.
Vi är givetvis principiellt på samma sak. Det är principen rasism som är fel. Det spelar ingen roll varifrån den kommer. Den är alltid förkastlig. Däremot så måste man konstatera att om det är så att om vi vill göra saker säkrare på riktigt, om vi vill göra en rejäl liksom spets i den yttersta spetsen förändring för judar i Sverige, då måste vi sluta göra som Sveriges Television gör, som när allt det här händer, alla de här människorna står och skanderar att vi vill utplåna Israel. Då släpper man en dokumentär som handlar om det högerextrema hotet mot judenheten. Och det finns ett par hundra människor som gör det. Helt förkastligt, jag är helt eniga. Samtidigt så är det alla de här mätningarna visar att det är den muslimska gruppen som har absolut högst antal både angrepp och negativa stereotyper.
Ja, det finns ju många undersökningar alltså som visar det.
Det är liksom 4-5 gånger mer än nästa grupp. Så att foka in på den här gruppen av knäppskallar i vitmaktrörelsen.
Men de är också farliga. Alltså, vi kan inte förminska det nazistiska så att säga, hotet.
Men man måste fokus se... är så ensidigt under så många år.
Absolut, det är möjligt att det är det. Men jag tror att det är så här att vi har ett specifikt... Alltså, hotet och så att säga, rasismen, antisemitismen mot judar, det har en specifik karaktär. Det måste hanteras på ett visst sätt. Det måste så att säga motarbetas, den antisemitismen. Sen har man ett på ett sätt mycket vidare rasism mot muslimer och mörkhyade och den typen av rasism som inte har med antisemitism att göra. Den måste hanteras också och på kanske andra sätt. Och den har en annan karaktär delvis. Men roten är ju samma sak, nämligen att man ser ner på andra människor utifrån var de kommer ifrån och att man hittar på en massa, sätter en massa egenskaper på gruppnivå på människor. Och jag tror så här, skulle vi skapa, tvärt emot vad den här regeringen nu håller på med, här är jag verkligen på Marias sida, det den här regeringen gör nu genom att sätta ut människor i olika bostadsområden för specifik behandling. Man ska dra in bidrag för fattiga familjer som försöker göra så gott de kan. Man gör livet ett helvete för stora grupper. Och man har det största partiet i regeringskoalitionen som är liksom djupt rasistiskt mot muslimer. Och nu ska vi utreda i återvandring också. Undrar vilka, det är inte finska invandrare i alla fall, utan det är väl några andra som ska återvandra. Sätter man ihop det här, den här häxbrygden av liksom väldigt hård för politik mot väldigt stora grupper, så tror jag att det bidrar till, inte löser, det som också kan vara drivkraften i den här vidriga antisemitiska så att säga, hatsvansen. Så att jag tror att vi skulle ha skapa ett tolerantare samhälle om vi minskade pressen också på invandrarna, de breda invandrargrupperna, som idag utsätts för en mycket stor press.
Och väldigt mycket rasism.
Och otroligt mycket rasism. Men rasism och en politik från regeringen som försvårar deras liv och kommer försvåra deras liv. Och man har den här kriminalitetssituationen där människor är livrädda för att deras barn dras in i eller är i eller just nu håller på skjuts. Eller skjuter. Alltså helt enkelt, jag tror att man går helt fel väg. Och jag är rädd att den linje som den här regeringen gör, oavsett sina kampanjer, så tror jag att de skapar mer problem än de löser på det här rasism-antisemitism-området faktiskt.
Det är väl, om man bara konkretiserar för ett ögonblick, för att vi är ju alla här överens om all rasism är förkastlig. Det är ingenting som vi vill ha, det bör bekämpas. Vi vill ha ett tolerant samhälle, men också ett samhälle där man respekterar lagordning. Men rent konkret är det så att det är alltså bara ett par dagar sedan vi hade 2000 människor som stod och pratade om att vi vill utplåna hela det här landet. Och vi har en judisk minoritet som vet att många av de här människorna applåderar en situation där man har spelat fotboll med avhuggna huvuden i ett terrorattentat. Och att de viftar med flaggor för det här. Alltså för mig är det så här att i nuläget så är det detta, det är här och ifrån denna grupp som, hot, som det akuta aktuella hotet.
Alltså jag håller helt med om det. Och på samma sätt som efter 9/11 så gjorde man satsningar på att minska islamofobi, därför att det var då som det var den gruppen som var den mest utsatta. Så att det är ju i den här situationen som vi är idag, så är det helt rimligt att man ska göra kampanjer mot just antisemitism.
Jag har aldrig sett något liknande i Sverige. Så många och så brutalt. Har ni gjort det?
Nej, alltså jag såg ju inte den här manifestationen. Jag är otroligt glad att jag inte var där i alla fall. Jag skulle blivit galen om jag hade hört folk bete sig på det där viset.
Den höga narkotikadödligheten i Sverige har debatterats mer intensivt på senare år, och den förra regeringen beställde en utredning för att se över narkotikapolitiken. Dock inte kriminaliseringen av eget bruk. Den fick utredaren Thomas Lindén inte röra.
Det är inte acceptabelt att så många avlider av narkotika när det finns så mycket i samhället vi kan göra för att motverka det. Och vad kan då bli bättre? Jo, många barriärer till vård och stöd kan minska. Kötider, remisstvång, egenavgifter, negativt bemötande, begränsade öppettider, långa geografiska avstånd. Allt detta är barriärer som behöver bort.
Thomas Lindén, alltså avdelningschef på Socialstyrelsen och regeringens narkotikautredare. Och hans utredning säger faktiskt till socialminister Jakob Forssmed att en ny utredning bör se över narkotikastrafflagen. För den innebär vissa hinder för insatser som skulle kunna rädda liv och hälsa, säger han. Dessutom, namnet på det här betänkandet är så här: Vi kan bättre, en kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus. Kan man upptäcka en viss kritik mot det som gäller idag? Det som har väldigt starkt stöd i riksdagen, det som vi har idag?
Alltså det finns ju i Sverige en historia av att de här frågorna om narkotikapolitik är ganska tabu faktiskt. Mm. Det är inte som i många andra länder där man har en öppen diskussion om huruvida legalisering till exempel kan vara en bättre lösning.
Eller avkriminalisering som är en lite mjukare grej.
Ja, men överhuvudtaget, båda de sakerna diskuteras ju i många andra länder. Och också man har gjort försök och testa för att se vad det får för utkomst.
Det fick de inte utreda, sa förra regeringen, socialdemokratisk, och det håller den nuvarande med om.
Ja, men det här är en fråga som är väldigt tabubelagd. Och jag personligen har ju varit företrädare då för ett parti i riksdagen och ibland varit tvungen att diskutera den här frågan. Mm. Och det är svårt att föra en vettig diskussion, för man kan inte ifrågasätta någonting.
Men här kan du det, Maria, för det här är veckopanelen från
Kvartal. Jag var ju personligen emot att man kriminaliserade eget bruk när det gjordes. Men det är ju väldigt mycket svårare att avskaffa det när man väl har infört det. För då blir det ju plötsligt som att man säger så här: kom igång och knarka bara, det är inga problem, kör på.
Det är lite grann som att först receptbelägga en medicin, det går nästan inte att göra en receptfri efterhand.
Nej. Jag tror faktiskt, jag pratar med kriminologer och så där om vad bör man göra då? Vad ska man göra på kort sikt för att liksom dels underlätta polisens arbete, dels komma till rätta med de här problemen vi har. Och en av de sakerna är ju helt enkelt att avkriminalisera eget bruk och innehav. Alltså, jag dricker vin och sådär, det liksom får räcka för mig. Så jag har ingen erfarenhet från det praktiska fältet här.
Fast du har skägg.
Fast jag har skägg, men jag är rödvinsvänster. det syns. Men så jag är helt ointresserad av detta egentligen. Men det verkar ju som att jag har inte tagit del jättedjupt av den här utredningen. Men han låter ju väldigt vettig. Han har förslag om att de här, så att säga, medicinerna som avbryter och stoppar överdoser, den dödliga effekten av överdoser, de borde finnas överallt. Det borde inte vara liksom, behöva myndighetsbeslut, så att säga, för att kunna ge en sån liksom spruta för att liksom väcka liv i någon som håller på att dö.
Det finns inte bara det, det finns en nässpray som heter Naloxon. Och den är mycket enkel.
Precis,
och den,
det borde ju finnas överallt i varenda polisman och kvinnas ficka, i liksom socialarbetare. Vi borde var och en ha en sån som man, liksom, om det är någon som har en överdos, så borde man liksom kunna väcka dem till liv. Det vore ju rimligt att rädda liv med människor som är i en sån prekär situation och håller på att dö. Den andra saken är att polisen är liksom helt överhopad av liksom 22-åringar som har rökt en liksom rökt marijuana. Det tycker jag verkar lite konstigt när man har mördare som går lösa på gatorna.
Det kanske är
viktigt. Fast använder man inte just narkotikabrott ibland för att ta personer som man egentligen vet har begått mycket, mycket okay, men, liksom större brott?
Absolut, men ta dem, men då får man hitta någon undantag. Men jag menar så här att här, det är uppenbart att Sverige är ovanligt dålig på att skydda människor från att dö och ta väldigt stor skada av knark.
Vi är alltså per capita sämst i hela EU på drogpolitiken. Flest människor dör i drogrelaterade olycksfall.
Och vi har högst ambition.
Det är lite svårt med statistik jämförelse i och för sig, vet jag. Det görs ju lite olika anteckningar.
Okay, men låt oss åtminstone enas i alla fall om att vi ligger inte, vår repressiva politik i den här frågan är inte, den är inte konstruktiv om vi ska rädda människoliv. Men det är också så här att jag har pratat med senast i Almedalen så hade vi en paneldiskussion där vi pratade just om liksom droger, eventuell legalisering och sådär. Men den allmänna hållningen som inte minst stackars Sara Skyttedal i KD fick erfara, som tog en position för att det kan finnas en viss legitimitet under vissa omständigheter för cannabis som nästan kostade henne hennes politiska karriär. För att frågan är så infekterad och frågan gäller inte heller vad är en rationell drogpolitik? Utan frågan gäller istället, det spelar ingen roll, folk ska inte knarka.
Nej,
det,
men, det, ja, precis. Det är utgångspunkt. Jag tror att problemet är liksom att vi har egentligen aldrig tagit, inte på väldigt länge tagit en diskussion om vad som är målet med narkotikapolitiken. Är målet med narkotikapolitiken att man ska göra droger så svårtillgängliga som möjligt? Att liksom människor ska förhindras att ta det där första steget in i någonting.
Socialministern säger att det är att skydda människor.
Ja.
Och då har man, ideologin har ju varit den att genom att det ska vara svårt att få tag på narkotika.
Ja, precis. Men jag tror man måste bli mer konkret än så. Antingen så är det då att det ska vara svårt att få tag på narkotika, eller så ska det vara liksom skademinimering. Att se till att människor som hamnar i missbruk åtminstone inte ska dö. Eller så har man som mål att de människor som hamnar i missbruk ska ha en väg ut därifrån. Och vi har inte riktigt haft någon diskussion om vad som
var det verkar vara en kantring på gång här. Tror inte Daniel att det är
olika slutsatser beroende
hela världen verkar ju vara en kantring på gång. Sen verkar inte det här legaliseringsgrejen vara helt lätt heller. Jag får rapporter nu, jag har varit där på ett tag, men från San Francisco, Los Angeles och sådär, att det är liksom horder av människor som liksom går runt och är liksom narkomaner helt enkelt. Alltså man har den här opioidkrisen som pågår i USA, den är vi på väg hit kanske. Vi har ju också den här situationen där väldigt många människor, det är ju inte knark, men det är ju receptbelagda liksom lyckopiller eller liksom psykofarmaka, milda saker som gör att man mår bättre. Alltså vi verkar ju må väldigt dåligt i vårt välstånd i västvärlden. Många har värk, många mår dåligt, många behöver hjälp att sova, många behöver hjälp att vakna, många behöver hjälp för att inte vara deprimerade så att det ska liksom paja deras liv. Och så har vi ovanpå det en hel del människor som då faller dit på tung narkotika och liksom får sina liv sönderslagna.
Men de här...
Och det här är ju inte lätt materia. Alltså de här som har legaliserat allting rakt av, vilket liksom låter som en lätt liksom åtgärd, det verkar inte heller vara en liksom kungsväg till ett perfekt samhälle.
Nej, men nu kan man nog inte göra det. För att jag menar, en stor del av de problemen som vi har nu är ju självförvållade. Och det här är min åsikt av följande anledning. Man kan inte som Amerika initiera krig mot olika typer av abstrakta fenomen eller beteenden. Som the war on drugs och the war on terror. Det är abstraktioner och det är fenomen som liksom inte går att ta på. Och om du då säger att nu har de haft det här befängda kriget mot drogerna i en väldans massa decennier. Och det primära resultatet har blivit att man i stort sett har gjort Mexiko till en failed state. För att en så stor del av landets ekonomi är baserad på de här drogerna som har skapat en kolossal svart marknad. Och det är klart att om du är liksom elfte timmen då rullar det, nej det här håller inte, vi kanske ska börja legalisera. Då har ju redan de här strukturerna, alltså den kriminella infrastrukturen, så stort inflytande att de har elasticitet i sin ekonomi, kan sänka sina priser och på något sätt liksom påverka hela marknaden. Så att den här önskan då att höja kvaliteten på produkterna, kanske skattebelägga dem, säkra deras kvalitet. För en stor del av liksom de här dödsfallen i USA som kommer då från fentanyl, det handlar om att man spetsar till exempel kokain med fentanyl. För att det räcker att du har väldigt, väldigt, väldigt lite fentanyl för att det här pulvret då ska ha en metallisk smak som folk associerar. Det här betyder att det är hög kvalitet och så köper de det. Men då räcker det att det är lite, lite för mycket fentanyl och sen så dör folk då för att de tror att de tar en annan drog. Så det är jättefarligt. Det är super, super dåligt.
med de här svarta marknaderna. Och vi har skapat den här situationen för att vi har försökt vara repressiva så länge, så har de här problemen uppstått. Men det är inte en framkomlig väg långsiktigt att fortsätta underhålla de svarta marknaderna. Vi måste få en mindre primitiv politik på plats.
Ja, det var lite svårt att förstå vad du tyckte att man skulle göra, men det är ju helt sant att den politik som vi har bedrivit har ju gjort att det har skapats en svart marknad för droger. Och den är ju också en väldigt viktig grund i mycket av den gängkriminalitet som vi ser. Olika typer av liksom att man har konflikter kring drogmarknaden och en del annat också. Men det kan man ju inte sticka under stol med att det är så. Och vore det bara det man ville bli av med, då skulle man naturligtvis kunna gå på en legalisering. Men det finns ju också många andra saker som man vill uppnå.
Sen finns det alltså avkriminalisering också, det vill jag ha till protokollet. Men tycker ni att jag överreagerar om jag uppfattar att utredaren Thomas Lindén skickar signaler om en faktiskt annan linje? Han nämner alltså skadereducering.
Jag uppskattar att han öppnar locket för en diskussion om dessa frågor som har varit tabubelagda.
Ordet pragmatism är det här nästan lite omvälvande. Och han säger också att det har varit för mycket ideologi tidigare. Det har lett till polarisering. Det säger alltså en avdelningschef på Socialstyrelsen.
Men det har ju funnits en sån här väldigt så här lutheransk, nästan alltså gammelkyrklig liksom helt. Alltså den här politiken som sista 15 åren har öppnat upp för att man kan ha sprututbyte under ordnade former, så att de här som är liksom beroende av narkotika som man tar injicerar då, att de kan få liksom rena nålar, kanske liksom få någon sorts kontakt med samhället. Nu har man väl också att man kan få ersättningspreparat istället för att liksom ta de här drogerna som man då är kriminell för att finansiera, så kan man få medicin istället.
Men det är allt ingenting på gång alltså.
Men allt det här har varit en jättekamp. Det är ju som, det är väl olika regioner. Men
precis. Och i Miljöpartiet har det ju varit en jättesvår fråga med jättestora konflikter. Jag gissar att det är samma i Socialdemokraterna och i många andra partier också. Att de här frågorna går tvärs igenom partierna, där man har olika personer som företräder olika sidor. Det finns ingen klar linje. Men du, Maria, gröna i Europa, så har vi ju också väldigt
gröna,
många kriminaliseringsförespråkare.
Men så här, under liksom, vad är det för blad där i bakgrunden? Liksom,
ja, men exakt. Så att inom den gröna rörelsen så finns det allt från de som är superrepressiva och tycker inte ens man ska ha sprutbyte till de som tycker att man ska legalisera.
Är det här liksom egentligen den underliggande konflikten mellan, mellan de två språkrutskandidaterna?
Vill man veta folket, vad man röstar på i de frågorna, då blir det inte MP är rädd.
Mina damer och grabbar, det är dags för slutvarvet. Nämligen veckans person eller ord eller motsvarande. Har ni kommit ihåg det?
Ja.
Jag tänker på bankerna. Alltså veckans ord är bankrånet. Alltså det här, de här enorma vinsterna. Alltså, jag brukar säga så här, man ska faktiskt inte vara kund i en bank i det här landet. Man ska äga en bank. Det är en väldigt bra grej.
Det är liksom dagens ekonomiska tips som vi ger. Liksom,
om du ska välja mellan att låna pengar i en bank eller äga banken, äg den då, för det lönar sig.
Möjligen nu skattar du insteget för att förvärva en bank.
Ja, det kan vara så att det finns vissa, det är en smal sektor så att säga, att vara. Men jag tror att jag kan bli Swedbankdirektör. Om de sparkar mig snett uppåt, inåt, bakåt, så kanske jag kan börja på något liten sparbank i alla fall. Mm. Nej, men så här, det är ju det här pågående bankrånet som kallas Sverige i folkmun. Alltså de här enorma vinsterna. Och vinsterna gör, jag menar, vad är innovationen? Alltså om vi säger så här, vi älskar kapitalism, vi älskar marknadsekonomi, vi älskar entreprenörer, företag. Vad är det Swedbank, SE-banken, Nordea, vad är det de har uppfunnit? Vad är det som har gjort att de är så smartare nu än för 2 år sedan? Jo, de kan höja alltså utlåningsräntan mer än de höjer utlåningsräntan. Det är ju för fan inte en innovation, det är ju ett rån.
Tack för det. Bankrånet är veckans ord enligt Daniel. Mm. Henrik?
Jag gör ett hopp tillbaka här faktiskt. Jag skulle säga att veckans person är Mikael Bindefeldt. För mig var det ytterst njutbart att se hur han punkterade den uppblåsta värdegrundsbubblan som de här banala människorna skrev på i tron att de tog en safe moralisk position och sedan skapade panik bland de här väldigt ängsliga människorna. Så all kudos till honom för att han hade en moralisk kompass och uttryckte den.
Mikael Bindefeld, veckans person.
Ja, men jag tänker jag fortsätter på Miljöpartiet-temat. Och,
nej, så det är inte någon koreansk artist alltså?
Nej, inte den här gången. Utan nu får det bli Isabella Lövin som ju väljer att göra comeback och ställa upp på Miljöpartiets EU-parlamentslista. Och det var väl väldigt skönt att det inte var jag, tänker jag.
Fanns det som konkret alternativ alltså?
Nej.
Nu får du berätta varför det var väldigt skönt att det inte var
nej,
det.
Jag
för då hade vi ju tappat det här i podden, eller hur?
Nej, men jag bara kände när de skrev så här, gammalt språkrör gör comeback, så tänkte jag bara att gud vad skönt att det inte var att det inte
dessutom
var
de här veckans ord utgör i sig en potentiell egen panel, nämligen Jens Henriksson då på Swedbank, Mikael Bindefeld och Isabella Lövin.
Ja.
Om vi inte kan komma nästa gång så kan du ringa dem.
Och du Daniel som ska göra tv-show med Alice Teodorescu.
Ja, men det föddes ju här i kvartal.
Ja, det är klart. 2018 eller hur? Valrörelsen. Ja,
och jag sviker inte kvartal. Men det här är det original gangsters. Liksom.
Men var är liberalerna?
Ja, men jag sa, alltså Galtan-skalan, ja men hon är väl mer tann och jag är mer vänster och så liksom är det så här, de får väl ha någon miljöpartist och någon.
Det känns någon som att det känns lite gammaldags faktiskt.
Du får ta det med mina tv-chefer.
Ja.
Veckopanelens sista mötet i oktober är över med hjälp av Maria Wetterstrand, Daniel Suhonen och Henrik Jönsson. Vad kul att ha det här. Tack så mycket för idag.
Tack så mycket.
Tack för att vi fick komma.
Vad finns mer på kvartal den här veckan? Ja, vad sägs om en artikel som skildrar hur fler än 100 bibliotek runt om i landet har tillsammans betalat mångmiljonbelopp för att bli HBTQI-certifierade av RFSL. På ett av biblioteken i Karlskoga i Värmland måste alla i personalen hålla med om att kvinnor kan vara män. Annars är man enligt den ansvariga chefen på fel arbetsplats. Det är en granskning av Erik Lindberg som just nu är praktikant på Kvartal. Tanketvång på biblioteket. Fredagsintervjun, det är den här gången en intervju som Jörgen Wittfeldt gjorde i onsdags inför publik. Det är den brittiske komikern, satiriken och författaren Andrew Doyle som sitter i intervjustolen. Han är starkt kritisk mot identitetspolitik i allmänhet och woke-ideologi i synnerhet. Och han är aktuell med boken De nya puritanerna, hur religionen social rättvisa kunde fängsla västvärlden. Andrew Doyle fick många skratt när han intervjuades under kvartals höstmiddag i veckan. Mäktiga mobbare som låtsas vara underdogs är rubriken på fredagsintervjun. Och apropå reaktioner här i västvärlden på det pågående kriget mellan Israel och Hamas och massakern som Hamas begick för 3 veckor sedan snart. Så ser den nya antisemitismen ut. Frilansskribenten Anoush Gassri beskriver hur judehatet normaliseras i Sverige framför våra ögon. Vi skulle aldrig acceptera ett så kompakt hat mot någon annan grupp, skriver Gassri. Ja, det här är en del av det som har tillkommit på kvartal.se den senaste veckan. Och utöver det har vi nära en ny inläst text per dag. Och på fredagar får ni en färsk teckning med satirisk udd, veckans von Korsvant. Det här var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Och tack till er som brukar höra av er efter att ha lyssnat och kommer med kritik av olika slag. Kritik kan ju vara positiv som bekant, men oavsett riktning så innebär kritik att man har möjlighet att bättra sig. Eller att fortsätta med det som redan är bra. Nu blir det till att pusta ut i helgen om man kan och ta höjd för växlingen mellan sommartid och normaltid. Det är ju vinter som nalkas, det är något meningslöst att låtsas som någonting annat. Glöm inte att lyssna på fredagsintervjun live med komikern och satiriken Andrew Doyle. Och tänk själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.